På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Det här är en podd från Sydsvenskan.
Hej och välkomna till det 14:e avsnittet av Sydsvenskans Redhawks podd med mig Mattias Nilsson och Kent Leon Jönsson. Dagen kära har vi en gäst, det är en tidigare Redhawks-spelare och vd i Rögle. Varmt välkommen säger vi till Marcus Turesson.
Tack så mycket, tack.
Hur är läget?
Det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag höll på att säga solen skiner, men det gör den inte. Men jag mår förträffligt.
Vad härligt. Hur har din förmiddag sett ut?
Den var ett litet miss i hos Trafikverket att de hade bytt adress. Så att det blev inget nytt körkort idag.
Det är sånt som händer?
Det är sånt som händer, ja.
Men vad hände med körkort?
Det gick sönder av någon konstig anledning mitt i plånboken. Jag kanske var lite för aggressiv när jag skulle ta upp det, verkar det som. Eller så är det ett måndagsex.
Så kan det vara. Du har flyttat till Malmö, eller du har varit bott i Malmö tyckte du sa innan, men nu har du flyttat till Malmö.
Ja, jag har tillsammans med min sambo köpt en lägenhet i Malmö. Ja. Och det är rätt, jag har aldrig bott här. Jag bodde ju utanför Malmö när jag var aktiv här och har också bott i Båsta de senaste 3 åren med jobbet. Så det blir en ny upplevelse, men jag har dock inte flyttat in ännu.
Nej. Och ni håller på med renovering, va?
Ja, den tar ju alltid lite längre tid än vad man har trott. Jag är ju optimistisk och brukar säga till Jenny att nu är det snart klart. Men det visar sig att det inte är det. Det kommer alltid något på vägen.
Hur händig är du?
Jag skulle nog säga på den övre skalan. Jag vet inte om alla skulle hålla med mig kanske, men det tycker jag själv.
Så pass.
Kan du skruva ihop en IKEA-garderob utan bruksanvisningen?
Ja.
Då är man händig, tycker
ja.
Jag.
Ja, men det grejer jag. Till och med liksom spackla och måla och bygga saker. Så där. Absolut. Jag har haft några hus innan, men det kanske inte alltid blir så rakt som det ska bli.
Så kan det vara. Du var lite inne på din civila karriär. Vad gör du nu för tiden?
Idag är jag vd på något som heter Graham Group. Det är hotellen uppe på Bjärehalvön. Bland annat då Skansen Hotel, Torekov Hotel, Riviera Hotel. Och sen har vi Peppes, Bodega, Papas och Loft och Kristallen. Det är säkert några som har varit där under tennisveckorna i Båstad.
Det är bara inneställen alltså?
Det är bara inneställen, ja. Så man har gått från uteställen till inneställen. Ja. Nej, men det är ju det är en härlig miljö och det är ju en relativt ny bransch för mig. Men kul.
Om jag minns rätt så började väl din civila karriär tillsammans med en annan ex-spelare, Thomas Sandström. Var det så?
Jo, det var faktiskt så. Jag ska inte säga att vi bodde grannar, men vi bodde väldigt nära varandra. Och han slutade ju ett år innan jag la av och han satt plötsligt i mitt kök och hade en låda med sig som en skokartong och i den låg det ett alkoholås. Och då ska man ju komma ihåg att detta var ju 2004 och det var ju inte så vanligt att människor hade alkoholås, det var ju mest rattfyllerister. Mm. Så han tyckte att vi skulle på något sätt köpa det här, vilket vi gjorde med en konstellation av människor som det var fotbollsspelare och ishockeyspelare och författare och en härlig blandning av människor. Så där började det. Men sen tillhör jag ju den generationen som faktiskt har jobbat under min aktiva tid som ishockeyspelare. Det var ju alltså från 89 när jag började i Leksand, då jobbade man ju på dagarna också.
Vad jobbade du då med?
Då jobbade jag på försäkringsbolag som alla andra. Det fanns väl försäkringsbolag och bank då. Som man, de hade väl den acceptansen att man kunde komma klockan 10 och gå klockan 12.
Precis, precis.
Hyfsad arbetstid.
Ja, men det var ganska okej. Okay. Men jag tror det var väldigt bra för att man fick ett annat socialt sammanhang. Och faktiskt, alltså man var inte i en liten skyddad värld kanske.
Och sen gick du vidare från alkolås till bilbranschen eller hur var det?
Ja, det bolaget, det var ju också en sån konstig händelse i att de ekonomen ringde och ville köpa det här företaget. Och vi var väl lite tagna på sängen i det, men de gjorde det i alla fall. Och då ledde det till att ekonomen blev ägare till bolaget och sen... något år eller två år efter så valde Mekonomen att sälja det och så var jag kvar på Mekonomen då och hade hand om alla gulsvarta verkstäder som man ser i Sverige och ett annat affärsområde i Norden. För man är ju sjukt händig som sagt, både när det gäller bilar och bygg.
Så är det. Lite skryt, men okej okay då.
Jag kan ingenting om bilar, jag kan som alla andra tankar att fylla på. Ja. Och spola vätska.
Du var lite inne på din hockeykarriär. Jag tänker vi börja från början i Tyringe. Din storebror Patrik är född 1963 och du själv är född 1971. Patrik spelade i Tyringe i näst högsta serien. Var det honom som du såg upp till i början?
Det kommer jag inte riktigt ihåg, men det var det säkerligen. Sen var det ju Tyringe som det fanns och finns fortfarande en plats som heter Tyrshov där. Jag tror faktiskt det var Sveriges första multianläggning som byggdes 71. Där man hade då simhall, sporthall, ishockey och en kafeteria. En sån här klassisk gammal byggnad. Mm. Och Tyringe är väl inte känt för att vara en sån här nöjesmetropol. Så att man hängde ju där. Och hockeyn blev ju en naturlig del. Och vi bodde även väldigt nära. Så att jag tillbringade nog lika mycket tid där som hemma tror jag. Mm.
Men Tyringe är ju lite hårt gjort, har ju varit sedan 60-talet egentligen kanske.
Ja, och jag vet inte riktigt varför, men jag tror att en stor del av det kan vara just det här att det finns i stort sett de flesta sporter i en byggnad och så får man utvecklas i den miljön. Så det finns ju ett antal spelare som har kommit därifrån, men kanske inte det är lika många.
Nej. Men jag tänkte också på, är er släkt från Småland från början? Eller hur är det?
Ja, vi är i Tranås. Jag sa en gång i en intervju att jag var född i Eksjö. Och då frågade man givetvis om min pappa var militär. Och då svarade jag nej, han har jobbat på Stiga. Så att, jag hade inte riktigt koll på var jag var född någonstans. Ja. Men det är Tranås.
Det är Tranås, ja okej. Okay. Och sen flyttade familjen ner till Tyringe rätt tidigt då.
Först en sväng upp till Borlänge faktiskt. Ja. Där pappa fick ett jobb. Och sen ner till Tyringe. Så jag tror jag var 4-5 år när jag landade där. Sen stack jag ju därifrån. Men det var en härlig tid att vara ung i Tyringe. Och så fanns Tyrshov.
Precis. Och som du var inne på så producerar kanske inte Tyringe lika många spelare som gjorde förut. Men din brorson spelar ju fortfarande, Andreas Thursson, som är ju också en Malmö-bekanting.
Ja.
Har du kontakt med honom? Han spelar i Köln, va?
Ja, han hankar sig vidare.
Men det är väl ett bra lag att spela för Köln?
Ja, nej, men Andreas har ju haft en jättefin karriär och jag tror han... Han ser väl slutet på den som han har ju kommit upp i åren. Så att det är ju fantastiskt att vara så pass gammal, om man nu ska säga det, och spela på den nivån. Så han har gjort det bra.
Jag har sett att han har fått en väldigt bra säsongstart också med mycket poäng. Har sett.
Ja. Ja, det är ju lite det han ska göra. Så att
precis.
Det är väl tur det då, för annars så vet man ju hur det går.
Precis, då får man säga som efter en annan klubb, särskilt i Tyskland kanske. Ja.
Men du lämnade ju Tyringe som ung och flyttade till Västerås och sen till Leksand. Och där blev ju många säsonger. Men tänker först, var det självklart att det blev ishockey?
Ja, det var det nog. Jag har ju fått höra att även då när vi var och bodde i Borlänge så var det tydligen en liten isbana precis på baksidan. Och där jag hade fått ett par skridskor och gick med skydden inne och tyckte det var härligt. Sen släppte morsan ut mig där bak på isen och tog av skydden, så ramlade hela tiden, så var jag lite förbannad på det. Men där var ju egentligen där allting lades, den grunden att samma sak där, var ute på isen och åka. Och, så att det har blivit naturligt.
Vi var inne på Dalarna. Hur många säsonger blev det där?
Det blev 6 säsonger i Leksand blev det.
Det är rätt många i rad.
Ja, men på den tiden var ju också att det var ju innan den här bossmandomen kom och det var övergångssummer, så att det var nog mer vanligt att man spelade i klubbarna mycket längre än vad man gör idag.
Därefter så gick du till HV71 och sedan till Finland och TPS i Åbo, och då är du ju poängmässigt en center under genomsnittet i elitserien, även om du hade några landskamper. Men i Finland händer någonting. Då får Vladimir, nu ska vi se så jag uttalar det rätt, Jursinov, kan det vara rätt?
Det är helt rätt.
Det är helt rätt, som tränare. Vad kan du säga om honom?
Nej, men det är den mest fantastiska tränare jag har haft. Otroligt kompetent och duktig och kravställde, men också en väldigt, väldigt varm människa. Han brydde sig verkligen om individen, men krävde också otroligt mycket av alla. Sen ska man ju säga att han var ju då under många år andra tränare åt Tichonov. Så att träningarna var ju väldigt många och väldigt långa. Så den mängden som man tränade där, det är nog väldigt få som har gjort det. Och det är klart att ju mer du tränar, desto bättre blir du.
Hur såg en dag ut under försäsongen?
Ja, man kan ju egentligen börja sommarträningen. Var ju, då började man träna 9 och en måndag. Och 9 sprang man då, samlades man, så sprang man 5 kilometer. Och sen tränade vi då 2 timmar. Och sen käkade man och så sov man. Och sen samlades man 4:30. Och så sprang man 5 kilometer och så tränade man 2 timmar. Och så gick det, så det var 2 pass måndag till fredag, 1 på lördagen och så vila söndagen.
Det var ändå bra vilolopp.
Ja, men det tycker man ju. Det var ju gentilt att få det. Nej, men det var en lite av en chock. Men ja. Sen är ju kroppen och huvudet vänjer sig efter ett tag och sen blir det normalt.
Om jag minns rätt så har du i en tidigare intervju med mig sagt att du var beredd att ge upp efter ett par veckor eller någon vecka där. Ja. Att du var beredd att riva kontrakt och flytta hem.
Ja, det var ju... alltså sen, jag vet inte liksom om man ska säga att det är hälsosamt sådär och... Man ska ju komma ihåg att det är många år sedan och det har ju förändrats väldigt mycket i, alltså mycket mer individuell träning. Men mängden var ju, det var ju galet mycket till en början. Sen när man väl kom över den där tröskeln så rullade det på.
Men du fick ju lite pepp-talk med honom, med Jorsino själv för att...
Ja, men han var ju väldigt, som sagt, varm och sådär. Han sa, ja, men det kommer vara jobbigt 2-3 veckor, men du kommer in i det. Och varje morgon så kommer han fram och frågar hur det var och sådär. Och sen är det klart liksom att man hade ju en... människor tror ju att många i Åbo pratar svenska.
Ja.
Det var ju inte riktigt sant. Nej. Så det är klart att som ensam svensk i Finland, det är ju en utmaning i sig att gå och handla mjölk och ja. Sånt i affärer. Ja. Så att det är klart det var lite ensamt och tungt, men jag är väldigt, väldigt tacksam och glad för att jag bet ihop och var kvar.
Hur ser det ut under själva säsongen då, liksom, med träningsmängden när ni väl sen börjar?
Ja, det var samma sak. Varenda morgon så var det 45 minuters fys och sen var det 2 timmars is och sen... hade vi inte match på kvällen så körde vi oftast igen på eftermiddagen.
Så det var 2 pass om dagen liksom?
Ja, och sen kunde det vara...
Det är helt galet igen.
Ja, nej, men idag är det ju sådana här frivilliga värmningar innan match. Men där var det alltid återigen 45 minuters fys och sen var det 1 timme is. Och så började han med en övning han kallade huvudhåmenta som betyder god morgon. Då drog han ut en brandslang och sen slängde han in en puck i hörnerna och så fick man spela 2-2 så att man skulle vakna till.
Alltså, utan så, syfte. Så var det full stridsmundering tidigt på morgonen på även som matchförvärmning så på dagen.
Ja. Alltså det var ingen skillnad.
Utan, och då var man tvungen att ge allt. Liksom. Man kunde inte liksom såsa omkring. Liksom, och...
Nej, det tolererade han inte. Men det jag vet, vi vann ju Europacupen, eller vad heter det, kallas ju Champions Hockey League nu, va?
Ja.
Och då mötte vi några svenska lag och de var ju där och tittade och undrade vad vi höll på med på en matchvärmning. Men sen när vi kom ut på matchen så gick det ännu fortare. Så, ja.
Så man var inte stel eller liksom trött.
Nej,
i musklerna?
Nej, den fick man att slå bort även om man var det. Så. Ja. Det hade han väl ingen sånt här överseende med.
Nej. Men sen då så, på vilket sätt blev du bättre spelare? Allt?
Allt. Alltså svårigheten idag, eller svårigheterna är ju att lära människor att det är klart att man har en talang för något, men sen ska du ju utveckla den. Men det var ju vissa som jag kanske också borde ha gjort, men inte gjorde. Men vissa kunde ju, hade liksom en fel ställning i när man åkte skridsk, och då kunde han sätta ut en vanlig stol och sen fick du sätta dig på den och sen drog han bort stolen och så fick du gå i sidled fram och tillbaka så att du skulle liksom lära dig det här. Jag hade ganska mycket konståkningsträning.
Ja. Blev det bättre skridskåkare under den
tiden? Ja, men det tycker jag. Det var alltså, väldigt många gånger så var det otroligt hög musik i hallen för att allting skulle gå i en rytm.
Ja.
Och det är klart, tänker man tillbaks till hur den ryska hockeyn var på 60-70-talet, 80-talet, så var det ju det. Det var ju liksom som en konsert egentligen där... Det tänkte man väl inte riktigt på då, men i efterhand så har jag tänkt på det. Så, men kanske också i framförallt att veta att hur mycket det krävs för att faktiskt vara där. Det var ju också mentalt liksom.
Mm. Men man måste, jag tänkte så här som spelare, när man har den här träningsdosen i sig, man känner att man blir starkare. Vad gör du med självförtroendet?
Det gör ju otroligt mycket. Och sen ska man säga att vi hade ju ett fantastiskt bra lag också. Ja. Det gör ju mycket där till när man liksom dels att du får en personlig framgång men också en lagframgång som är det viktigaste. Så det var ju väldigt, väldigt duktiga hockeyspelare som driver det själv. Man kan ju egentligen säga att det kvittar ju vilken tränare man än har om inte laget driver sig självt. Och där var ju också en sån nivå som vi satte liksom att alla gör sitt bästa varje dag. Sen kanske inte det alltid går vägen, men jag tror på de 52 matcherna så kanske vi förlorade 5 eller 6 matcher.
Mm.
Och då var det liksom uppror egentligen.
Mm.
Vilket,
blev det utfällning i omklädningsrummet då? Eller?
Ja, absolut. Vi hade vi kommer aldrig glömma en match. Vi var uppe någonstans i alla fall. Det var några timmar hem. Jag tror det var tappar eller något sånt vi hade mött och fick stryk med 6-5 och vår femma hade spelat 5-0 och sen när vi kom hem 1:30 då åkte vi in på Jusinos rum och sen var det 30 minuter en utskåpning i varför vi inte gjorde 7.
Ja, okej. Okay. Men det handlade alltså 5 plus mål.
Ja, men det räckte inte så det var 7.
Ja.
Så det var på något sätt nivån. Sen får man ju sålla sånt där också. Mm. Lite i. Men det var en kravställning som var väldigt hög.
Våren 97 spelade du VM och därefter blev du klar för Malmö. Hur gick den värvningen till?
Ja, det var ju Pörs som jag träffade på ett hotellrum i Åbo och han var ju väldigt övertalande och ville att jag skulle komma dit och i samma veva som det så skulle våran första dotter födas så att det var ett antal klubbar men jag kände väl att komma tillbaks till Malmö med den alltså relativt korta historien men framgångsrik och den visionen som fanns så var ju det spännande samtidigt som jag fick liksom också komma närmare min familj så det var ett ganska naturligt val.
Och det blev ju en personlig succé för dig i din andra säsongen, va?
Ja, det gick väl, det gick ju bra. Jag har nästan glömt allting, det är så länge sedan.
Men jag tror jag hade över 30 poäng första, sen andra säsongen så har du 48 poäng 49 matcher.
Ja, det var väl första året, om jag inte missminner mig, så var det väl han, Barry Smith, som inte dök upp. Det var ju lite turbulent.
Och då fick du en...
En finsk.
En tränare som heter Hannu Jortka.
Ja.
Också var speciell väl?
Ja, speciell. Men, men jag gillar han. Han är ju väldigt speciell. Så jag tror det alltid. Det finns antingen gillar honom eller gillar honom inte.
Men det var raka rör i alla fall.
Ja, man visste vad man hade honom. Och, men det var väl lite en turbulent tid där. Och sen andra året så kom ju faktiskt en större satsning där bland annat då min radarpartner, får man säga, Sundblad, kom tillbaka.
Som du hade spelat med i TPS.
Precis,
då.
Och ja. Vi har ju klickade ju där ganska snabbt och i roller och så här.
Precis, så att, ni blev ett par kompisar också.
Ja, det blev vi. Alltså, vi var ju två svenskar i samma lag så att man hängde ju ganska mycket. Men också att vi hittade väl i stort sett varandra i sömnen när vi spelade.
Ja.
Kompletterade varandra väldigt bra.
Precis, han har ju några fina säsonger där med plus 20 mål ett par år i rad med dig som center då.
Nej, men en duktig, tuff spelare och sinne för mål. Liksom också en sån person som tränar väldigt hårt och så. Så att det var väl man är ju aldrig ensam i sådana lägen. Nej. Utan det var ju många som Hävelid kom också.
Precis, jag var lite inne på det. Att då, som ni har ju ett fantastiskt bra lag på pappret då, runt millennieskiftet. Med ena år som du sa, Hävelid, Kim Jonsson, Johan Thornberg som är alla vunnit VM-guld 98. Och sen har ni då Rijärvi, Sundblad som du nämner, Mattsson, Sandström kommer väl in kanske ett år senare kanske. Men under de här sex säsongerna, i alla fall precis vid millennieskiftet, så har ni ett superbra lag på pappret. Men ni når aldrig längre än semifinal. Varför?
Ja, det jag tycker väl att vi fick aldrig ihop det. Alltså gruppen tycker jag var, när man tänker tillbaks på det sådär, så är det faktiskt ett stort frågetecken i varför vi aldrig gick längre. För jag håller med, det var ett fantastiskt bra lag. Det var bra killar i laget, men vi fick aldrig ihop det. Det var ju lite turbulent med tränare och...
Och, precis, och sen kommer alla de här skatteaffärerna som tar energi och sånt också från klubben.
Ja, just för det tänker man inte så mycket på som spelare kanske. Men det saxade aldrig i, och det är säkert många olika faktorer varför det inte gjorde det. Men det är en liten sån här, om man får ha någon sorts besvikelse när man summera, så är det väl just det. För det var som du sa, vi kallar ju det finfemman som var fantastisk, och sen hade vi Kim och Hävan, var jag och Sundblad, Sandström. Det var ju ett otroligt...
Ja, det var ju Mats Lust också.
Ja, det var ett otroligt bra lag. Jag tror det var 7-8 landslagsspelare i laget. Men det var lite tjafsigt och vi fick inte till riktigt.
Var det tjafsigt internt eller?
Nej, det är ju många starka viljor. Mm. Och det gäller att få ihop dem. Mm. Och det fick vi väl inte riktigt.
Nej, för det, jag tycker det är ju lätt material som skulle räcka till ett SM-guld åtminstone.
Ja, och människorna och personerna i där är ju, det är ju bra människor. Men som sagt, vi fick aldrig till det. Och det gäller att få ihop en grupp. Sen kan man alltid sätta hur många namn som helst i ett lag. Men det är inte kanske bara därför man lyckas. Men vi fick inte till det bara. Det är lite, det är en sån liten... tagg som fortfarande sitter kvar.
Så, var det lite fel balans i laget? Han är för få grovjobbar så att säga.
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker vi hade faktiskt en ingrediens att göra det. Men jag kanske, om man ska göra en sån snabb reflektion så tycker jag man kanske att alla roller var inte definierade vad alla skulle göra, utan det var nog där det blev.
Många ville spela powerplay.
Ja, och där ibland kan det ju vara bra att vara väldigt tydlig i de sakerna. Det blev nog lite mer att alla skulle liksom vara med och alla skulle spela och alla skulle... delta på något sätt. Och det var nog, men som sagt, jag har inte gjort någon större analys av det, men lite det där var det nog. Det är många starka viljor som man ska få ihop.
Mm. Så att, och det är Lindeslund och Wikegård som ni har som tränare under de här bästa åren, kan man säga det, under din period där ni når, om jag minns rätt, 2 semifinaler i en kvartsfinal.
Ja.
Och klickar det? Alltså, med,
alltså jag tyckte de gjorde säkert så gott de kunde. Mm. Mm. Och jag har ju träffat Wikegård i efteråt. Wikegård var ju en het sporre. Mm. Och ung men väldigt driven. Mm. Som man just då kanske hade sina konflikter med. Mm. Men efteråt när vi har pratat så här så har vi ju liksom snackat lite om där vi har sagt, ja men vi kanske man skulle haft mer samtal och prata, alltså inte bara med mig utan med alla. Mm. Men det var ju lite annorlunda tid än vad det var.
Mm. Så är din känsla att Wikegård också kände eller känner att det kanske borde varit närmare en SM-final och till och med guld än vad ni var?
Det, vid vårt senaste samtal så var vi väldigt rörande överens om det. Mm. Sen livet är ju sådär, liksom, man utvecklas i olika takter. Mm. Och ju äldre man blir desto större insikt får man ju när man liksom har gjort lite fel i livet. Och personligen var det väl så att man hade ju liksom sin tanke om hur hockey skulle vara och hur det skulle spelas och sådär, så att vi kanske skulle ha släppt in Niklas lite mer i det, samtidigt som han ibland kunde kanske gå på lite väl hårt.
Var Lindeslund den mer balanserade eller lugna personen i det sammanhanget?
Ja, deras roller vet jag inte riktigt vad de var, men han var ju en mer en lugn person. Ja. Sådär, det var han ju absolut. Sen fick vi ju nya i form av Bäckman och dem, så
Bäckman och Gunnar Johansson kom under dina sista år där, va?
Ja.
Och det fick jag aldrig lyfta heller, och där tar jag till slutspel, va? Men mycket mer än så är det inte riktigt.
Nej, jag kommer inte riktigt ihåg när de kom och hur laget såg ut, men det Bäckman gillar jag också väldigt mycket, men för han var också en väldigt. Och det där beror ju på vad man är för typ av person. Jag gillar ju människor som är tydliga i att man får liksom en kravbild och de berättar för en vad man ska göra och vad man förväntar sig. Det är mycket lättare att förhålla sig till det.
Ja, precis. Ni får väl. Mitt minne är ju att laget blev ju lite sämre på pappret. Hävelid och Kim Jonsson sticker till NHL, och sen sticker ju även Lilja som kommer fram och får till något genombrott också till NHL. Så att på pappret har ni väl inte riktigt lika bra lag under Bäckman och tiden där, va?
Nej, det tycker jag väl inte. Och alltså på backsidan och om jag inte minns fel lite på målvaktssidan så var vi kanske inte topp i ESL, men vi hade väl fortfarande en bra forwardsida. Men du måste ju liksom få, och sen kanske som sagt, man ibland gör man en bra säsong, ibland gör man en mindre bra säsong. Men det var nog lite sämre. Men jag gillade Bäckman och Gunnar. Det var också. De hade en balans i sig där Per var väldigt drivande. Och som jag uppskattar att han. Var det någonting så tog han alltid det nere inom fyra dörrar, och sen försvarade han alla spelare utåt sett i form av prestationer och sånt. Och det är ju en nyckel om man ska få ihop en grupp. Så vi kanske gjorde bättre resultat med det lag vi hade då än vad vi skulle, vad vet jag. Men sen är det väl alltid så att jag kommer ihåg att Malmö skulle alltid ta SM-guld. Mm.
Det var ju något sorts uttalat. Det inför varje säsong.
Ja, och det är ju jätteenkelt att säga, men det är kanske svårare att genomföra. Man måste ju på något sätt se att vilket innehåll man har.
Så blev pressen för stor på er, att man alltid spelar under det. Man skulle, det var en floppsäsong om man bara nådde en semifinal.
Ja, jag vet inte. Det där är, jag har nog aldrig upplevt press sådär liksom personligen. Men det är klart att siktar du högt och du landar på halvvägs så är det ju dåligt. Det är ju så. Och där kanske man skulle med eftertanke vara lite mer ödmjuk och se först vad man har. så är det ju. Det är lite enklare då att hantera media och fans och så allting sånt där och faktiskt gå ihop i gruppen där gruppen bestämmer vart man ska.
Hur stort var trycket utifrån då?
Jag upplevde inte det som sådär jättestort. Jag har ju fått förmånen att sitta på bägge sidorna, men som spelare sådär så upplevde man inte sånt där jättetryck. Alltså, ville man, på den tiden var det så att man visste ju när man hade gjort en dålig match och då struntade man i att läsa tidningen helt enkelt. Så var det liksom... Det såg ju väldigt, väldigt annorlunda ut än vad det gör idag. Det är ju inte en ständig påminnelse i om man är dålig eller bra. Så jag har nog aldrig upplevt den pressen utifrån någon annan. Det är nog mer den man sätter på sig själv.
Vilken skulle du säga är den bästa spelaren du har spelat med under din karriär?
Oj, det finns många. Skulle jag välja någon så skulle jag nog... Jag kan nog inte välja bara en, tyvärr.
Men om du sätter ihop en femma då med dig som center?
Då skulle jag ta den som var i TPS, det skulle jag göra. Det var ju Kim och Timonen som var i Philadelphia många år sedan och i Nashville. Och sen Hannu Virta som var i Buffalo i många år. Kim och Rintanen som aldrig var i NHL men var i TPS och i Schweiz. Som fantastisk hockeyspelare. Och sen Sundblad.
Sundblad som slår in returer och stångas framför mål.
Det är, om man ska se femman, så är det den absolut bästa jag spelat i.
Ja.
Överlägset.
Ja. Vem är de bästa du har lirat med i Malmö då? Det är Sundblad där också.
Det är Sundblad. Ja. Sen är ju det där svårt vem de bästa man är. Så här blir det ju en sån spelare som man visste liksom att han gav alltid allt. Sen kanske inte han var den som fick störst rubriker. Men sen Rihier var ju också en fantastisk hockeyspelare. Som egentligen har...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Du är humörspelare.
Ja, men det är vi nog alla sådär liksom. Men han var ju en fantastisk hockeyspelare.
Ja.
Alltså sjukt bra känsla. Sen,
oerhört touch liksom.
Ja, väldigt touch. Det finns ju i alla fall en som är lite snäppet värre som jag spelat. Det var Jesa Keskinen. Det var ju också en sån fantastisk
hockeyspelare. I HV då, eller?
Ja. Han kunde ju liksom... sätta liksom puck från 20 meter inom en radie som var, alltså var helt otroligt. Men det är olika, jag tycker det är olika typer av spelare. Det är ju det som är tjusningen och alltså det här när man lyckas, det är ju faktiskt att få en grupp med som har olika roller att flyta. Men den femman som var i TPS, den saknade inga ingredienser. Det var som en perfekt hummersoppa.
Perfekt hummersoppa.
Är det din favoriträtt?
En av dem. Jag har också sådär svårt att välja en favoriträtt. Det är väl morsans pannbiffar eller kålsoppan som står högst upp där.
Det är ju husmanskost som stänker om det.
Vi ser hur Kent lyser upp.
Ja, verkligen. Ja, men det är ju göra bra pannbiff. Det är en underskattad konst.
Ja, jag vet. Och tyvärr är det ju så att morsan har ju aldrig recept. Det går ju liksom på gammal vana. Ja. Så jag har sagt att man får väl nu stå med en kamera och filma hur mycket hon tar när hon gör dem. För det är något makalöst. Jag vet, så Sandström var hemma och käkade en gång i Tyringen när vi var... där på någon grej med hockeyn och jag tror han tryck väl en 10-11 sådana med gräddsås.
Så. Precis. Men han kunde ju trycka i sig en hel del och jag minns även ni hade en ganska vad ska jag säga noggrann fystränare där i Johan Lundberg.
Ja, precis.
Precis, som en väldigt trevlig kille om man stöter på honom så utanför nu. Men han var ju väldigt noggrann med vissa saker, bland annat med kosten, om jag inte minns fel. Men jag minns också att man kunde sitta och vänta på någon intervju då, när ni, för ni käkade Kulan, som det heter då, MFFs restaurang. Och då kunde ju Sandström liksom trycka i sig en liter Coca-Cola till lunch för alltså, ingenting liksom.
Ja.
Och vi pratar inte Diet Coke där precis.
Nej. Alltså sen är det väl så att med personer som Thomas som får man ju ödmjukt säga har haft en fantastisk karriär, ja. så kanske man ska få dricka sin cola.
Lite så kanske.
Ja, så att man kanske inte ska lägga sig i detaljerna i just det.
Nej.
Det betyder ju inte. Jag tror ju Thomas var ju, han var väl strax över 30 också när han kom tillbaka. Och tränat sommarträning själv, skött sin... alltså mat och allting i många, många år, och med den karriären så kanske man precis. Skulle...
Han måste vara runt 30, han är född 64 va? Så jag tror han föddes, han måste nästan vara 35 när han kom.
Runt 35 ja. Så det var ju en liten uppenbarelse när han klev in i omklädningsrummet, för att det var väl nästan så att man hade sprungit och lekt honom när man spelade landhockey, men också en fantastisk hockeyspelare och bra vän. Jävla humör.
Ja, det kan jag tänka mig. Jo, men alla är prisen också. Men sen avslutar du spelarkarriär med ett år i Tyskland.
Ja, det var ju den sjätte säsongen här sista då. Där var vi väl, om jag inte missminner mig, så var det väl så att jag fick inget nytt kontraktförslag. Och det kanske var bra, för jag tror Malmö behövde liksom på något sätt tänka om och göra om.
Det gjorde man kanske inte riktigt, för det började liksom bli downfall efter de
Ja, precis. Nej, men det var väl flera stycken som egentligen försvann då. Men, och då blev ju det faktiskt i att jag eventuellt funderade på att lägga av. Och då var jag väl 31-32 någonting. Men sen ringde de ju då och ville att jag skulle komma till Tyskland och skulle komma till ett lag som hette Riesersee. Och det är ju inte liksom någonting som man hör varje dag. Men,
jag tar med som ett choklad.
Precis. Och orten var Garmisch-Partenkirchen. Och det hör man ju. Ja, den känner man ju
det
till.
Känner man till.
Så det var ett lag i divisionen under då den högsta som skulle ta sig upp. Så att tänkte jag, det kan väl vara trevligt. Och allting var bra till en början tills lönen slutade komma.
Det var så alltså?
Ja, då slutade den komma. Det var inte så mycket åskådare på läktaren och sådär. Så att det blev väl 3-4 månader där. Och jag var väl en av de lyckligt lottade som fick ett kontrakt i Düsseldorf i högsta ligan då. Så det var bara att slänga in barnen i en buss, in med de grejer som man hade och sen dra upp, var framme 2 på natten, så var det träning 9 på morgonen och match på kvällen.
Det gick rätt bra för dig där, var det i Düsseldorf?
Ja, det gick helt okej. Det är ju en annan typ, eller då var det en annan typ av hockey. Vi hade en tysk hockeytränare som hette Mike Kohman, så hans första möte så sa han I know hockey, you don't. Så.
Till dig personligen?
Ja, välkommen.
Ja.
Nej, men så var det ju några norrmän och sånt där. Så att det var helt okej. Men det, samtidigt kände jag så att alltså, har man inte riktigt den där motivationen och glädjen i det, då blir det sällan bra. Så det var väl efter det jag valde att nej, nu får det vara bra. Så jag slutade ju efter det året, men det var ju en upplevelse i sig. Så det kanske inte blev så som jag hade tänkt mig, men det blir inte alltid så.
Nej.
Men jag ångrar ingenting, det gör jag inte.
Och därefter är du ju borta från hockeyn i 11 år. Och sen 2015 så dyker du upp som vd för Rögle.
Ja.
Hur blev det så?
Nej, men de sökte en vd och hade precis gått upp. Och via en vän så fick jag en fråga om sånt. Ja, men det där kanske du skulle ta. Jag hade faktiskt aldrig tänkt på att ta mig tillbaka till ishockeyn. För jag tror det är, antingen blir man kvar i den eller så försvinner man ut ur den. Och Jag valde nog det senare och jag pendlade ganska mycket upp från Skåne här till Stockholm, bodde i, hade en lägenhet uppe i Stockholm, jobbade ganska mycket, kände väl att ja, det är inte hållbart att hålla på sådär. Och så jag åkte upp och träffade då tre personer ur styrelsen och vi kom fram till att ja, men vi gillar väl varandra och på den vägen är det.
Berätta hur en klassisk dag ser ut som vd i Rögle då?
Det är otroligt innehållsrik. Ibland händer det absolut ingenting och ibland händer allt på en gång. Och den resan som var, nu låter ju detta lite märkligt, men när man kliver in i en sån roll så tror ju man att man är där för ishockeyn. Men, och det är ju en produkt i det hela, men det var ju inte därför jag var där egentligen, utan det var ju utav andra anledningar. Och det var ett ganska tydligt uppdrag, det var att göra Rögle till ett stabilt SHL-lag. Så det var en tydlig uppgift, men det är svårt att säga en vanlig arbetsdag. Man kan säga att det är otroligt långa arbetsdagar och det är inte så att när säsongen är slut så kan man packa ihop och komma tillbaka i augusti, utan det rullar 365 dagar om året med små och stora beslut. Oftast har ju klubbar på elitnivå lever ju en balansgång i med ekonomin, så att det är många saker man ska hantera. Det roligaste jobb jag har haft, eller ett av dem, men definitivt det tuffaste och där har jag lagt mest tid, kan jag säga.
Du munhögs väl lite med Patrik Sylvegård där som var vd då och fortfarande vd för Malmö Redhawks.
Alltså jag börjar aldrig.
Nej,
han börjar alltid. Ja. Nej, men det var ju det var någonting när det gäller spelarbudgetar och sånt där. Och jag kanske var lite irriterad och tror jag nämnde att han pratade om flera miljoner högre spelarbudget. Och jag tror jag sa att hans paradgren var ju inte att räkna efter den här rekonstruktionen man hade gjort. Så att,
ja.
Men vi har faktiskt skrattat åt det efteråt. Så. Det är väl det är lite rubriker.
Precis, det friskar upp. Piggar upp.
Ja.
Men du jobbade i Rögle fram till 2018. Och vad är du mest nöjd med?
Alltså när jag kom dit och fick den uppgiften och vi satte oss ner och det var tydligt liksom i ett stabilt SHL-lag så tänkte jag för mig själv att det här kommer kanske ta 3-5 år. Och började då tillsammans med styrelsen utarbeta en plan för det. Och efter tredje säsongen när vi tillsammans allihopa, för det är väldigt lätt att tro att liksom det är tränare eller spelare eller ja, några andra vd sånt som gör en sån här resa. Det är ju allihopa och alla måste liksom kroka arm. Och det är som sagt, det är ett tufft jobb, så efter tredje säsongen när Abbott-bröderna, vi hade satt dit dem, det var ordning på ekonomin, organisationen var liksom utifrån vad jag tyckte i alla fall då, satt och då kände jag väl att nu den här fjärde säsongen, det får bli min sista. Det är dags liksom för någon annan att ta över och ta det här åt, förvaltade på något sätt. Så att jag bestämde mig i och för sig ganska tidigt att det skulle bli den sista säsongen. Men det var en sån här lugnt avslut. Men det är många komponenter som man är nöjd med. Jag är väldigt glad för Ängelholm och Rögle, att man har ett stabilt SHL-lag som faktiskt idag är ju, skulle jag vilja säga, en tillhör maktfaktorerna i SHL i alla fall. Och glad för de sponsorer som har varit med i tuffa tider, att de får skörda lite frukter.
Hur svårt var det då som för detta spelare på väldigt hög nivå att inte lägga sig i själva hockeyn?
Det är ju en, det är en balansgång. Mm. Alltså när det går dåligt så vill man ju in och pilla, men jag faktiskt, jag tror, nu får jag andra svara på det, men jag tror faktiskt att jag höll mig därifrån.
Du var aldrig ner i omklädningsrummet och höll ett brandtal?
Ja, vi hade faktiskt en, när jag gick ner i omklädningsrummet så var det mest, alltså fördelen tror jag man har så där, det är att man kan känna av en stämning, för det, som jag sa tidigare, så en grupp måste liksom hålla ihop och då, så jag var inte ofta nere i omklädningsrummet, men jag vet jag satt där en gång när vi hade det tufft när Mattias Sjögren kom in och då sa han så här, ja, det är inte ofta man ser dig här, och då svarade jag så här, du ska veta att det är inte så bra när jag är här. Och det satte någonstans lite tonen i att vi hade det ganska uppdelat, att Chris och Cam och övriga ledare skötte det, och så riktade jag mig åt andra hållet, och sen så hade vi fortfarande en nära relation med de beslut som togs, men jag var aldrig med och fattade ett beslut vilka spelare vi skulle ha, det vill jag inte påstå, för det var inte min uppgift.
Nej, för Malmö var ju snäppet vassa de åren där, i alla fall dina sista två år där som vd. Alltså rent sportsligt i alla fall.
Ja, det var de ju. Mm. Sen kanske deras ekonomi inte var lika bra som Rom.
Nej.
Visade sig i slutändan sen. Så att,
men om vi jämför Rögle med Malmö då, vilka skillnader ser du rent affärsmässigt?
Nej, jag kan ju inte svara för någon annan, men jag tror liksom i grund och botten så var det viktigt, och det var väldigt tydligt från styrelsen liksom, att äventyra ingenting, inga sådana här framtida luftslott. Nej. Utan byggde sakta från grunden, och jag tycker vi skapade det, en bra gemenskap i det att vi, ja, Leksand har ju haft några återtåg, jag vet inte hur många, men där skapade vi liksom en, ja, men det är det här vi vill göra, och alla måste vara med, det var sponsorer och det var kommunen och ja, men allihopa, att liksom, det här vill vi göra, och så satte vi några milstolpar som vi skulle vara i efter varje säsong, och så betar vi av dem. Det är ju en lång process, Vi tog det på balanserat skulle jag säga. Alltså första året vill man alltid vara kvar. Mm. Det lyckades vi med. Sen andra året så skulle vi väl liksom, då skulle vi gå till slutspel, men det blev ett hack i kurvan direkt. Jag tror vi kvalade det året faktiskt för att hålla oss kvar. Så det är svårt att säga att man ska uppnå sådana här mål. Det är ju, det jag har märkt i alla fall att vara i ett näringsliv och inom idrotten. Man jobbar ju otroligt mycket med människor i ett hockeylag som ska må bra, och de ska ha en bra relation hemma, och barnen ska vara friska. Och ja, men du vet, det är svårt.
Men finns det att, jag tänker på det här med i hockeyvärlden, så kickar man ju en misslyckad tränare eller en tränare som inte får fart på laget, och även en sportchef kan få gå när man inte får fart på laget. Har man hur ser det på det tålamodet om man jämför med näringslivet? Är det mindre tålamod i hockeyn eller i idrottsvärlden än i näringslivet?
Ja, men det skulle jag säga att det är. Mm. Och det är ju, tycker jag, det är lite synd att det är så. Mm. För jag tror också att, precis som vi är inne på när jag själv var aktiv i Malmö, att man måste se till innehållet och sätta upp rimliga mål. Men det går lite för fort ibland. Sen har jag ju själv varit med och plockat bort tränare. Men det tycker jag är den absolut sista utvägen som man ska ta. Det var väl en liten sån här sak som vi började med också, liksom att vilken typ av personlighet vill vi ha? Mm. Alltså det är ofta man tittar på ett namn. Och det är ju samma med spelare och samma med ledare. Vilken typ av personlighet? Hur passar den här personen in i den här gruppen? Mm. Och det vi vill uppnå med. Där skulle jag nog säga att vi var ganska noga med det. Efter Eldebrink och Masken hade lämnat, så var vi ganska noga med den rekryteringen.
Det var då ni rekryterade?
Ja, vi kände ju att vi behövde liksom energi. Vi behövde någon som såg till att alla jobbade verkligen hårt. Kanske inte just fokus på finsnickeriet, det får vi ta sen. Och är det någonting man ska ge de här bröderna, så kan jag säga att det är, kommer till jobbet varje morgon och är redo. Det gör de och ställer otroligt höga krav på sin omgivning. Och det var precis det vi behövde då. Och den analysen gjorde vi ju ganska snabbt. Sporten är ju väldigt kvick att hitta ett rutinerat namn. Mm. Men vi vet inte riktigt om den personen hakar i det vi ska göra eller den grupp vi har. Och där kanske man skulle kunna kräva lite mer eftertanke. Det kanske har förändrats nu. Det vet jag inte. Jag lämnar. Men för oss var det viktigt. Och det var ett tydligt uppdrag från styrelsen också när vi gjorde den här rekryteringen. Sen samtidigt så ska man vara ödmjuk. Det kunde gå käpprätt åt helsike. Man ska veta att tvillingarna var 32 när vi tog dem. Cam hade tränat ett juniorlag. Chris hade slutat spela. Lyckat drag och kombination.
Men var det du som fann dem eller var det själva som hörde av sig?
Det kom faktiskt ett förslag från vår kära kommunikationschef och en kollega till Lasse Mauritsson som slängde upp deras namn och drog det i styrelsen. Tyckte det var spännande och konstaterade att den här vägen kanske vi ska gå. Så det är många av de här ingredienserna. Där kom namnet ifrån. Sen var det jag som först kontaktade Chris faktiskt. Och träffade Chris på ett café, Stigs café i Värnamo.
Klassiker.
En klassiker, jag har aldrig varit där, men förutom den gången. Men en kombination av bra saker där Lasse hittar namnet, styrelsen ger mig det förtroendet och uppdraget och vi sätter oss ner och tidigare har vi då talats vid telefon. Men han kommer med, jag tror det var ett par, tre sidor där han hade skrivit lite om sig själv och vad han ville göra och åstadkomma. Så efter det så var vi faktiskt överens. Så vi gick ut från Stigs café och var klara med varandra. Sen skulle han ju tyvärr åka på smekmånad. Eller tyvärr, det där lät hemskt. Men han skulle åka på smekmånad och han fick avbryta den efter ett tag. Det var lite kaos.
Okej, så man kom in tidigare.
Ja.
Men VD i Rögle har det aldrig blivit erbjuden ett VD-jobb i Redhawks?
Nej.
Skulle det vara intressant om du skulle få frågan?
Nej.
Varför?
Jag har lovat mig själv att inte gå tillbaka till idrotten. Så att det kommer jag aldrig att göra.
För att arbetsbelastningen är då?
Ja, och sen, alltså nu har jag gjort det och jag tycker det är kul. Och jag har fått vara med om en fantastisk resa i Rögle. Som det som har utvecklats där och det är jag nöjd med.
Men om du nu betraktar Malmö relativt utifrån, nu flyttar du ändå tillbaka till Malmö också. Som lever i skuggan av Malmö FF för tillfället, som är en av de stormakt i Skandinavien när det gäller sport. Vilka liksom, möjligheter ser du för Redox att maximera sin affärsidé?
Ja, men det med en sån maktfaktor som MFF i samma stad så är det ju en utmaning. De sveper ju upp allting. Sen ser man, det hackar väl lite där också nu. Och det gäller ju då att ha, alltså det gäller ju att ha framgång.
Ja.
Människor är ju liksom, idrott är ju emotionellt. Framgång föder framgång och människor dras till det. Och nu har det varit, och till viss del kanske fortfarande är då, MFF. Och det där kommer väl och går. Om inte jag missminner mig så var det väl, det var ju innan jag flyttade hit, men var det 88-89 när MFF spelade SM-final på gamla Malmö stadion. Det var 5000 och så var det Osby i salen var 5 och 9 eller något sånt.
Precis.
Alltså det, är ju, det går ju cykler
ja, allt det där. Precis, det var ju på den tiden. De kunde till och med när det fanns ju tv-sändningen var ju inte så. Ja, det fanns ju inte på samma sätt. Som de kunde till och med sälja ut ja, sådär 1500-2000 biljetter i Baltiska hallen, alltså där man spelar handboll. Och så kör storbildsskärm där inne liksom. Ja. Det var ju på den nivån.
Ja.
Och det långa köer till alla förköp och sånt. Så det, Men det satt ju i, även när du kom till Malmö, ja, så fanns ju liksom det här grundmurade intresset, Redox fanns ju kvar. Och ja, så spelade ni ju i stadion också, som ja, var gjord för publik egentligen.
Ja. Nej, men alltså den, det är väl just i den här nya Malmö Arena är ju fantastiskt, men den är ju väldigt stor.
Mm.
Och det är klart liksom att MFF som har det publiksnittet, mm, och sen ska du ett hockeylag och så går det här liksom måndag, tisdag, mm, lördag, söndag, mm, måndag, tisdag, lördag, mm, söndag. Det är klart att det är svårt. Sen tror jag det där kommer i olika cykler. Men det är ju en framgång alltså, mm, som krävs.
Mm.
Som för att liksom komma tillbaks dit igen. Att man är och spelar SM-final och så. Då växer ju intresset. Då kommer, mm, det ju mer folk. Och sen slåss de ju om samma, i stort sett skulle jag anta, sponsorer och, som är i staden. Så att, det är tufft. Det är tufft att ha två sådana elitlag.
Men när det är derby, Redhawks Rögle, vem håller du på egentligen då?
Faktum är att jag visste att jag skulle få den frågan. Så det blir faktiskt Rögle. För även om vi är i det här forumet, det ligger mig varmt om hjärtat. Jag var 6 säsonger i Leksand, 6 i Malmö. Men Rögle var det var en jobbig tid, men det var en fantastisk tid med, som jag har sagt, liksom med sponsorer och styrelse och den resan man fick göra som var en kombination. Den ligger mig varmt om hjärtat, och den dialog som var faktiskt under 4 år med supporterklubben där uppe och jag och sånt som på något sätt krokade arm. För det är ju så liksom i... När jag började där uppe så var det ju givetvis lite frågor det här att nu ska han ta över Rögle och han har spelat i Malmö.
Mm.
Alltså det är ju sådana frågor som kommer. Men de mötte mig personligen med en väldigt stor portion av respekt och bra dialog. Mm. Så att Rögle ligger mig varmast om hjärtat.
Du som är lite mer insatt, hur är rivaliteten mot Redhawks i Rögle?
Ja, den är ju, jag tror ju spelare som sagt, alltså hur många Malmö-spelare har vi och hur många Ängelholm-spelare har vi i liksom respektive lag. Det är ju en annan form av rivalitet där man dras med som spelare i de här större matcherna. Hos publiken och de som bor i städerna så är det nog väldigt stor. Men min uppfattning är i alla fall att slå Rögle Malmö, då mår man bra i Ängelholm. Mm. Väldigt bra, så kan jag säga.
Och om Redhawks då slår Rögle, hur mår man då i Ängelholm?
Då mår man mycket mindre bra.
Tyvärr har det nu blivit så att den rivaliteten i Malmö, ja, man tyckte det var Rögle liksom en kul förening, så kanske för de flesta och det mesta med die hard fansen som liksom är riktigt engagerade. Annars lite den här derbykänslan har ju försvunnit i Malmö, kan jag tycka, som har betraktat det liksom på längre sikt.
Ja, nej, den har inte försvunnit i Ängelholm, och jag tycker det är synd att den har försvunnit, för det är ju sådana här matcher liksom alla, oavsett om du är ledare,
spelare. Det finns ju kvar, det är ju alltid fullsatt och nästan, så att det är alltid 10 000, men man märker ju, precis som vi är inne på, de spelarna så ofuxna i Malmöhockeyn, för de betyder det jättemycket.
Ja.
Men nu har båda lagen, om jag läste rätt i dagens tabell, har ju lika många poäng. Alltså nu är Malmö bottentippade och Rögle topptippade, och de har 12 poäng båda två. Vem kommer att hamna högst i serien?
Jag tror Rögle kommer att göra det. Det har varit en liten knackig inledning. Kanske inte den inledning man har förväntat sig och som har varit de senaste åren, men att satt och titta på matchen igår mot Frölunda, det ser stabilt ut. Kommer säkert att hända någonting mer uppe i Ängelholm, där det kommer att komma in några nya spelare under resans gång. Så att,
där finns ekonomin till, helt enkelt.
Det vet ju inte jag nu men det skulle jag väl tro. Och sen så har de ju lite skador och sånt där. Men jag tror det kommer att vara... jag tycker deras lagbygge är... det är två bra målvakter. Riktigt bra målvakter. En fantastisk kedja som kanske inte riktigt har kommit igång än, med Tambellini, Saro och Everberg. Kanske skulle haft någon back till. Annars så tycker jag att det ser väldigt stabilt ut.
Och ser du på Malmös lag och chanser? Kommer man vara i botten hela säsongen?
Nej, det tror jag inte. Jag tycker de också ser stabila ut. Också det här liksom i grundspelet. Ja. Att knipa de här poängen mot bra lag borta. Det är ju det som är liksom nyckeln. Att knipa någon poäng här och där och sen så samtidigt vinna hemma.
Ja.
Jag tycker det är stabilare ut. Målvaktssidan kanske frågetecken om de håller.
Mm, kanske.
Gäller ju att undvika skador.
Det är det handlar om mycket naturligtvis. Och, vem har du spelat med i Malmö? Alltså, jag spelar med Patrik Sylvedal.
Mm.
Och du har spelat med Petri Limmatainen.
Petri Limmatainen också, ja. Något år.
Ja.
Har ju ingen... Ja, Sylvegård har jag väl lite kontakt med ibland. Ja. Mest på skojskull i form av om han ska ha... Jag ska fixa några biljetter åt honom. Som han tror fortfarande jag kan fixa.
Okej. Okay. Jag ser på Rögle åker ner, men det kan du kanske inte.
Nej.
Ja. Men om du blir inbjuden till din match med Malmö Redhawks, Sylvegården bjuder in dig personligen, vad kommer ni snacka om då?
Förmodligen det är inte så jäkla mycket hockey skulle jag inte tro, utan det blir nog mest gamla minnen. Ja, det blir ju hockey för det gamla minnen, men inte som det är just nu. Det är den... Alltså, det är inte så att jag springer benen av mig i Catena Arena och kollar på jättemycket hockeymatcher. Ja. Jag följer det på tv och är inne ibland i och tittar på lite matcher. Men och jag vill att det går bra. Och jag vill framförallt att derbyna är kvar, för att det tycker jag är ett måste. Men Det skulle nog bli lite om våran historia ihop. Det brukar alltid dyka upp några minnen. Ibland är jag ju med någonting som heter Tre Kronor-veteranerna och får spela några matcher. Och det är väl alltid som vi säger att det kanske inte går lika fort och lika bra kvalitet som det var en gång i tiden. Men det är jäkligt roligt att sitta där och snacka lite skit i den.
Vad ska man göra för att göra hockeyn en ännu bättre produkt, alltså rent spelmässigt? Vad saknar du som, om du ser det som ren åskådare? SHL idag menar jag.
Men jag tycker liksom det börjar ju bli lite mål och sådär. Sen tyvärr så är väl jag, eller tyvärr, jag gillar ju det fysiska spelet. Jag saknar det lite idag. Att man lägger en klubba runt magen som igen, men du behöver inte, liksom inte dra, då är det utvisning. Eller hackar upp en klubba och lyfter något så är det utvisning. Jag gillar inte det riktigt, det kan jag säga. Liksom, jag vill se lite mer fysisk hockey, men schysst hockey. Man behöver inte åka omkring och slå varandra med klubban eller tackla varandra i ryggen. Men lite mer kamp, det vill jag se. Och det tror jag att en hel del med mig skulle vilja säga. Eller så är jag en sån här gammal elefant som... Men jag tycker ishockeyn skulle vara, tillåtas vara mer fysisk. Det tycker jag.
Jag vill bara flika innan när vi pratade tabell och resultat. Att det är alltså en vecka innan det här avsnittet släpps. Alltså fredagen, den ska jag fuskolla den 21 oktober. Så ni inte tror att vi har blivit galna här i studion och inte fattar någon tid.
Så var läget då,
så får vi se hur det är om en vecka.
Ja.
Men sista frågan då, Marcus, vilket lag vinner SM-guld?
Jag tycker Skellefteå ser starka ut. Och Färjestad har ju en stabil grupp. Så jag skulle nog... Få Rögle ihop där, få upp tempot igen i så som man har varit, så är de en stark kandidat. Annars skulle jag säga Skellefteå.
Med de orden så avrundar vi dagens avsnitt av Redhawks-podden med mig, Mattias Nilsson och Kent Leon Jönsson. Dagens gäst, det var Marcus Turesson. Ansvarig utgivare, det är Jonas Kanje. Och glöm för all del inte att trycka på följa i poddapparna. Tills vi hörs nästa gång, ha det gott. Hej!
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma. Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.